Nej men då sa, hörru du Silla, då hälsar jag dig välkommen och alla våra
Tack.
lyssnare till Hundens Hus-podden.
Tack för att jag fick komma.
Mitt namn är Jörgen Danielsson.
Och jag är Silla Danielsson.
Du, idag ska vi prata smärta.
Ja.
Både psykisk och fysisk.
Mest fysiskt
Ja.
tänkte jag, men det hänger ju ihop. Alltså psyket blir ju förändrat också,
Ja.
faktiskt, i
Ja.
stor utsträckning.
Exakt.
Så det blir ja, både fysisk och psykisk smärta, för det hänger ihop.
Varför vill vi prata om det här då?
Nej, men vår tax Mira, hon har ju senaste månaderna haft ett förändrat beteende, både fysiskt och psykiskt. Och då bokade jag tid för smärtutredning hos en veterinär.
Specifikt smärtutredning.
Ja.
Hej, mitt namn är det och det. Jag skulle vilja ha en smärtutredning på min hund.
Ja,
Ja.
och då frågar veterinären varför då? Jo, för att hon har förändrat beteendet och jag misstänkte ju då antingen ryggen, eftersom hon är tax, eller några ärrbildningar, hopväxningar efter att vi kastrerade henne.
Ja,
Så
just
hon
det.
var väldigt, väldigt öm på magen.
Ja, och det har kommit och gått lite grann det där. Det är det som har varit lite knepigt tycker jag. Att när man har rört henne vid magen, så ibland har hon varit jättekänslig. Och då har det känts som att okej, liksom nu ligger hon på ett sätt så att det, ja. Så att, Så det har varit lite knepigt.
Ja, verkligen. Jag tänker att det är viktigt att vi pratar om det, för att vi såg det tidigt, och det är för att vi är vana. Vi har haft många hundar och vi är vana att titta, och ändrar de beteende så börjar vi genast klura på vad det är. Men ibland så hundar är så otroligt skickliga på att maskera det här på olika sätt. Så att en hund kan ju ha ont i flera år utan att man ens har vetat om det som hundägare. Och då tyckte vi att det är bra att prata om, så att man kanske blir uppmärksam. För det börjar så litet, och då blir det också en normalisering. Man ser att hunden, ja, men kanske tvekar och hoppar ur soffan, eller tvekar och går på ett underlag, eller är lite öm, eller vill inte äta någon dag, eller är lös i magen nästa dag. Alltså det är små, små grejer. Och sen när man ser tillbaka då på ett par veckor eller månader eller till och med år, så ser man ju att dels att man har vant sig för att det har kommit och gått, men också vad mycket det har blivit när man tittar på liksom helheten.
Ja, och det här med smärtan är ju också så att där kan man känna, ja men taxen hon sprang runt så mycket på gärdet idag, hon verkade så pigg och glad, och hej och hå. Men då ska vi veta att smärta och har en förmåga till att försvinna, så att säga, inom citationstecken, vid adrenalinpåslag.
Och endorfin.
Och endorfin.
Det är till och med så att vissa hundar skapar ju beteendeproblem, till exempel utfall eller enorm glädje över andra hundar, eller att man börjar jaga. För att när då sätter kroppen igång även endorfinet, som är kroppens eget morfin, det vill säga smärtlindringshormon,
Ja, just det.
förutom en massa andra saker. Och det vet jag ju många gånger som jag själv kan tänka att, men gud, den där hunden verkar ju inte ha ont. Och så vet jag ändå, alltså med en annan del av hjärnan, att nej, men han kan visst ha ont för att det blir ett endorfinpåslag. Men att då också förklara det för hundägaren, att hundägaren verkligen, nej men han har ju lekt med sina hundkompisar. Ja, och då frigörs endorfinet som ger smärtlindring. Det är lite, de kan ju inte prata som vi gör.
Nej.
Så den är lite klurig, tycker jag. Och den är jätteviktig att veta om. Så att även om vi då tror att hunden har ingen smärta, så kan den ha det, för att den frigör endorfiner. Den blir värre i sina utfall, eller den börjar göra utfall. Den börjar helt plötsligt jaga, eller den blir superlycklig när någon kommer hem. Då kanske man har legat stel och stilla, och så istället för att bli ja, men normalt glad, ja, så blir man jätteglad, för då passar kroppen på att frigöra endorfiner också.
Just det.
Och så är stelheten då som, och smärtan som blev av den, då försvinner ju den.
Ja.
Och då blir man lite extra glad. För den här kopplingen, den är ju inte medveten, men den rent biologiskt så förstår ju hunden det. Alltså kroppen förstår ju vad kroppen gör.
Mm.
Tror jag.
Mm.
Utan alltså vetenskaplig forskning just nu. Men det kan vi kolla upp.
Mm. Vad heter det? Så att vad, hur valde den veterinären vi gick hos, hur gjorde själva utredningen så att säga?
Ja, men hon, nu känner ju vi varandra, vi har gått där flera gånger, så att hon lyssnade på vad jag sa, och sen så bokade vi då tid för ultraljud och röntgen, och sen testade hon reflexerna, och så tog vi ett blodprov.
Ja, just det.
Och det vill jag också säga, att när hundarna blir 4-5 år, då brukar jag alltid tänka, nu är det dags för seniorkoll. Och det kan man göra absolut utifrån om man är orolig, göra det oftare, men också ja, men en gång per år eller vartannat år. Lite beroende på hundens anamnes och vad ens personliga veterinär säger.
Mm.
Och då får man just en seniorkoll på sin hund. Som innefattar lite olika saker, men absolut jättebra att göra.
Ja.
Främst blodproven, tänker jag. Man kan kolla njurarna, ja, diabetes, infektion och massa andra saker.
Ja, just det.
Så det bokade vi, och det på ett sätt är det ju skönt att veta vad det är.
Mm.
Och samtidigt är det jobbigt att veta vad det är, för det var ju diskbråck som Mira hade.
Ja.
Och det är ju inte ovanligt hos taxar.
Nej.
Hon hade då 4 diskbråck, varav ett lite större, L7S1. Nu har hon ju svarat enormt bra på metakammet, och då ser man den här gamla Mira, vi pratade om det här med beteendeförändringarna.
Exakt.
Och då måste vi ju vara extra försiktiga, för just diskbråck är ju, det är ju en svag punkt.
Ja.
Nu har metakammet funkat, och hon är pigg och glad, hon är mycket rörligare och så. Vi har inte fått någon vidare rehabiliteringen. Det väntar vi ju på.
Ja, just det.
Men en specialist som ska titta på plåtarna och så.
Men nu är det egentligen smärtlindring. Eller, ja, alltså, i det här fallet metakalmen. Och, ska vi säga, vila i 2 veckor.
Ja.
I alla fall.
Ja.
För att se hur det här funkar.
Hur
det
utvecklar sig, ja, och vad specialisten säger när han eller hon tittar på röntgenbilderna.
Just det.
Och sen det var ju inga, jag misstänkte ju också kanske diabetes eftersom hon drack så mycket.
Ja.
Och kissade så mycket mer. Det har ju hon också haft problem med, att hon har varit jättekissnödig och behövt kissa mycket oftare. Och det kan vara kopplat till kastreringen, men då brukar de inte kunna hålla sig alls.
Nej.
Hon visar ju tydligt att jag behöver gå ut och kissa.
Ja, just det.
Och har man en tik som har inkontinens, då hjälper oftast medicinering. Så det är ju positivt i alla fall.
Mm.
Ja, nej, men det känns jättebra och lite tungt att hon har diskbråck.
Och
å andra sidan är hon en väldigt vältrimmad tax.
Ja,
med bra
det.
Muskler och allt det där. Så vi har ju på så sätt förebyggt det.
Ja.
Och varför hon har fått det vet vi inte. Hon, nej, har en väldigt lång rygg. Hon har en extremt lång rygg.
Ja, just det.
Till och med för att vara tax. Så ja, att, jag tror att det kan vara det då.
Ja. Vad heter det? Ja, förutsättningen för att få diskbråck i storen då.
Mm.
Ja. Och har man då lite extra lång rygg. Så att...
Och det är ingenting vi kan förutse. Eller så. Det är ju rent genetiskt.
Ja. Du...
Jag kan inte få hunden att växa.
Nej.
Mindre.
Hur gick det med, och det här med magen då?
Ja, men precis. Och då är det också så här lite klurigt. Att, ja, men hon hade ju, var ju öm i magen för att hon hade ont i ryggen. Precis ovanför L7S1. Mm. Vilket gjorde att hon krummade i ryggen. Och på något vis även buken. Alltså, det hänger ju ihop där. Nu är hon ju inte öm i magen.
Nej, men det har ju kommit och gått så pass mycket, kan jag känna. Så det är svårt, men hon har inte visat på det nu i alla fall. Men,
och det är,
men,
inte samma, det är inte samma hängbuk som hon har heller.
Nej, kanske inte.
Det är inte samma hängbuk.
Kanske inte.
Alltså,
någon gång, jag vill kunna stå på mig ibland, ja, känner okay. Jag. Ja, det här är ett sånt avsnitt.
Vad skulle du säga, Jörgen?
Nej, jag vågar inte. Nej, men det är ju intressant det här. Jag menar, och så är det ju för oss människor också. Vi får liksom, man har egentligen, man har ont på ett ställe, men det är egentligen bara en symptom. Smärta, så att säga, liksom. På att egentligen problemet sitter någon annanstans. Så det är väl inte så konstigt, inte så jättekonstigt, men vi kopplade ju ihop det. Hon var ju så otroligt öm. Har varit otroligt öm så här, så.
I buken.
Ja.
Och just där liksom operations, vi gjorde en titthålsoperation, men just där det var så var ju väldigt väldigt
ja.
Så att, sen kollade jag ju tänderna också, för att hon har ju lite tandsten.
Ja.
Och då fick jag veta att, för jag är ju ganska förvånad, för våra hundar brukar inte ha tandsten.
Nej.
Vi ger ju mycket ben och tuggisar och märgben och så, så att de så kan bli bättre med tandborstningen, absolut. Gäller även mig.
Ja.
Fick jag höra sist jag var hos tandläkaren. Eller inte tandborsten, det här man håller på med borstarna och så. Ah, ja, ett annat kapitel. Men
det är en helt annan podd, kan jag ta. Det är inte ens Hundes hus-podd.
Tandläkarskräck. Ja. Nej, men, och då fick jag veta av veterinären att just taxar har fått sämre munsaliv. Alltså enzymernas sammansättning har blivit sämre. Och de har fått mer och mer problem. Nu var tänderna inte värst alls. Det var inte alls så farligt. Ingenting bakåt liksom mot kindtänderna och sådär, utan det är det som man ser där framme, och självklart så ska vi ta bort det, för det kan ju bli tandlossning och så, men det var skönt, för det trodde jag skulle vara värre.
Ja, just det. Och pratar vi då, om vi faktiskt, huvudtemat är ju smärta för den här poddavsnittet, så är det ju ändå, så är det ju så att ont i tänderna, det vet vi, och det ska du prata om i din egna podd där. Vet vi ju att det gör ju fruktansvärt ont.
Ja.
Och kan generera både det ena och det andra, såklart hos hundar, hundarna också, så att säga. Så att, och det är inte helt ovanligt.
Nej, och det är faktiskt så, och det är, men det är ju vanligare hos mindre raser.
Ja.
Men man ska hålla de stora raserna under uppsikt också, för det är nämligen så att, nej, men om du åker in och så gör du ska ta bort tandsten, då kan du upptäcka att ja, men här var det ett hål, här var en sprucken tand.
Mm.
Och istället för att göra tandsten och kanske dra bort en eller två tänder, så har jag varit med om hundar som har åkt hem och hunden har dragit fyra tänder, och så ska de komma tillbaka igen och dra ytterligare två, för det gick inte just då. Så att tänderna, det är ju viktigt att hålla munhygienen och att hålla uppsikt över tänderna.
Vi hade ju Ylva Trygger här på
Hundes, som är veterinär och kollega.
På Hundes Hus Play här för bara några dagar sedan. Och nu när det här spelas in den, vad är det? 20 november. Och hon nämnde just det att det är vanligare hos mindre raser, det här problemet. Och grejen är att det är lika många tänder som ska in i den här lilla munnen som det är på de stora raserna. Och så nämnde hon också vikten av, hon pratar sig ju varm för att, ska vi säga, borsta tänderna. Och på de små raserna så får du inte in en hel tandborste. Men det går jättebra, så hon, att bara jobba med tops egentligen.
Ja,
ja. Och använda sig av något vad heter det? Någon typ av hundtandkräm, så att säga. Men...
Och då skulle det vara ett bra märke. Det finns ju mycket socker och smaker och så.
Mm.
Nej, men och det tänker jag, vi hade ju Hallon som var vår 3 kilos puff. Hon hade ju inte de bekymrerna med tänderna.
Nej.
Så det var ju jätteskönt. Men med Mira nu så kommer vi ju göra tandstensskrapning. Och sen kommer jag ju underhålla. Och då tror jag att jag tar Ylvas tips med tops, helt enkelt. För det känns lättare i Miras mun.
Och där behöver man inte ta alltihopa sån alla dagar, vända dag, utan man kör runt lite grann med topsen, helt enkelt.
Och vissa veterinärer säger varje dag.
Ja, så till, men inte alla tänder varje dag.
Tänk om jag skulle säga det till min tandläkare.
Du, så det var lite smärta, det var om Mira, smärta i ryggen, vi pratade lite smärta i nu har vi pratat smärta i munnen. Och du nämnde förut vikten av att vara uppmärksam på ändrade beteenden.
Mm.
Det kan vara faktiskt någonting precis som för oss människor.
Mm.
Att man har dragit någon muskel eller någonting har hamnat snett helt enkelt. Eller hur?
Mm. Det kan ju också vara hormoner som ställer till det.
Ja.
Man blir ängsligare, man blir arg. Då har vi ju mer beteendeproblematik då, förändringar i beteendet. Man blir ängsligare, man blir argare, man blir mindre uppmärksam och
ja,
så vidare.
Ja.
Nej, men superviktigt att... Och en sån klassiker, det är ju att ta tempen när hunden är sjuk. För det är verkligen... Har man
nej, när hunden är frisk.
Exakt, jag skulle bara testa att du var med.
Ja, ja, jag är med.
Ja. Nej, men ta tempen när hunden är frisk. För det är ju bland det första en veterinär frågar om man ska åka in akut eller så.
Ja.
Så
att man har någonting att förhålla sig till.
Mm.
Och det har vi pratat förut om och det hänger ihop med hanteringen. Och det pratade Ylva, vår veterinär, kring också. Vikten av att hantera din hund liksom. Även när den mår bra, även som liten valp, redan börja sträcka ut ben och så vidare. Liksom,
och titta i öron och pilla med topsen och nypa. När man tar vaccineringen kan man ju nypa lite samtidigt som man ger en gotta.
Mm, mm.
Så att det blir positivt. Så att det är första gången någon tar det. För man har ju fått mikrochipset och man har ju fått vaccination.
Mm.
Och mikrochippet kan göra jätteont, även vaccineringen.
Ja.
Så att vissa valpar är ju väldigt, eller vissa hundar är ju väldigt känsliga kring nacken.
Mm.
Och då kan man börja, självklart på hundens villkor, att liksom klappa lite hårdare, nypa lite lätt. Och sen göra det mer och mer. Och sen ställa upp på ett bord och så nypa mer. Och så sätter man på en vän en vit rock och stetoskop. Då har vi liksom skapat en bra associationsbild för hunden.
Ja, just det.
När den kommer till veterinären.
Mm.
För där åker den ju oftast upp på ett bord och det kommer oftast in vita rockar och stetoskop. Mm. Och de nyper i nacken och lyfter på svansen och kollar pungkulor och tittar i öron och tänder. Och ganska närgångna, vilket många hundar tycker är jättejobbigt.
Mm.
För vi kliver in i deras kroppszon och ganska hotfullt. För vi behöver göra det här. Sen finns vissa veterinärer som är bättre och andra som är sämre. Så välj en bra veterinär som du litar på och som du kan stoppa. Jag tänker om jag kommer till en veterinär och den veterinären och jag säger nu behöver vi pausa lite. För hunden behöver en paus. Precis som jag behöver paus hos tandläkaren och få pausa.
Mm.
Om den veterinären inte skulle göra det, då skulle jag tacka för mig och gå därifrån.
Mm.
För att jag vet att nästa gång jag kommer dit så har jag byggt upp en rädsla, en tveksamhet. Och det vill jag inte ha hos mina hundar. Lika lite som jag ville ha det hos våra barn eller hos mig själv när jag går till tandläkaren. Det räcker med miljön, tycker jag.
Du vill, och inte hos mig heller.
Nej.
Nej. Men du...
ja, men och det där... jag vill också säga så här, fler och fler veterinärer jobbar ju efter principen att hunden ska kunna vara med på noterna.
Ja.
Sen har de ett yrke, självklart, och de måste göra vissa saker.
Mm. Som de kanske vet att det här kommer nu att göra lite ont helt enkelt.
Ja, så att jag har ju veterinärer, kollegor som säger det, håll på med valparna och vuxna hundarna. Vänd dem vid vad vi ska göra så att inte vi blir den första som gör det här lite hårdare.
Nej.
När vi gör vaccineringen eller lyfter på tassen eller drar ut benet. Eller...
Och vaccineringen är ju en smärta som kommer i stunden så att säga. Men och här, om vi pratar liksom Mira då som redan hade ont när hon kommer in. Och sen ska man då hantera den och titta på var kommer den här smärtan ifrån. Så är det såklart ett extra påslag.
Ja, och första då hon fick ju lugnande. Så att, inte vid första undersökningen, för då ville veterinären se lite.
Ja, hur hon reagerar.
Ja. Mm. Men sen fick hon ju självklart lugnande.
Mm.
Så att...
Ja...
Det är mycket med våra fyrbenta.
Ja, och smärta kan ju som sagt bero på så otroligt otroligt mycket.
Mm.
Men egentligen vad du också säger liksom, det kostar en ordentlig slant att gå till veterinär, det är ju ingen snack, och särskilt om man gör det på eget bevåg och inte i där kanske försäkringen tar någonting. Men vikten av att i alla fall också göra någon. Man kanske, om man inte har varit hos veterinären, det är ju helt fantastiskt om man inte har varit på ett x antal år liksom. Och det är ju jättebra om man inte behövt. Men ändå ta den här, ska vi säga, seniorkollen liksom, och känna igenom hunden och får. Och också i det här fallet så tog vi blodprov också.
Ja.
Och Ylva pratade om det, att begär ut den där journalen på en gång. För att olika veterinärer, eller om du befinner dig någon annanstans i landet, eller om du åker utomlands, de har inte de här, det finns inga kopplingar så att säga, så som du gör inom sjukvården oftast. Så att man har med det här, ska vi säga, intyget av så här mådde hunden det och det datumet i alla fall.
Mm. Och det har vi fått.
Det har vi fått. Mm. Ja.
Men det är viktigt att få det.
Ja.
Och speciellt vi då som åker utomlands. Mycket.
Ja, eller så blir det så att man inte kan komma in. Man måste åka in akut i samma stad och den här veterinären kanske inte har öppet just den dagen. Utan då är du tvungen att åka någon annanstans. Och då kan du ta med dig journalen helt enkelt. Ja, något mer att säga om smärta, Silla?
Ja, men att det kan verkligen uppstå på konstiga ställen. Alltså, hundar kan ha huvudvärk och hundar kan ha nasalsinflammation och de ont i ryggen, ont i tandvärk, dåliga mag. Alltså, man vet, man har en maginfluensa på gång, alltså, man har ont i mag. Alltså,
ja.
Så bästa rådet är att börja kika på din hund.
Mm.
Och liksom, för veterinären ställer ju ingående frågor. Och för att komma till veterinären, då måste du ha upptäckt det. Så att börja kika på hunden, ta tempen, kläm och känn.
Mm.
Så. Och det finns också, ibland så kan jag komplettera veterinärbesöket med ett besök hos en kiropraktor.
Ja.
Eller en hundfysioterapeut.
Mm.
För att de kan se saker som inte alla veterinärer tittar på. Och det gäller att ha en jättebra kiropraktor och en jättebra veterinär som man verkligen litar på.
Ja.
Precis som med hundfrisörerna.
Mm.
För det är ett utlämnande för hunden. Så att träna inför besöken, lita på den du lämnar hunden till. Mm. Och gå därifrån om du är missnöjd eller inte känner dig bekväm.
Nej.
Eller hunden visar... Sen är det ju så här, vissa undersökningar måste ju hunden göra.
Mm.
Så man kan inte kanske gå ifrån platsen. Men då kan vi ha förberett alltihopa.
Ja.
Och vi kan ha valt en person som vi litar på.
Exakt.
Och så får vi bara hoppas nu med Mira att det räcker med metakammet och fortsatt liksom underhålla av hennes... Hon är ju välbyggd, hon har ju muskler. Och hon är inte för tjock och allt det här. Liksom. Men kommer... Tyvärr försvinner det ju inte, utan vi måste få någon form av behandlingsplan.
Mm.
Och just nu räcker metakammet, så att hon är ju sin gamla glimrande Madame Mira.
Ja, och typ du kanske inte ska hoppa ner därifrån, får man säga till henne.
Och då säger hon så, varför inte?
Ja, exakt
så. Och så får man springa
fram
och
lyfta ner. Tack som hon är. Ja. Ja, men då hör du, Silla, då har vi alltså på ett sätt, rätt ytligt sätt, jag menar,
för väldigt smärta, ytligt.
Ja, väldigt, jag skulle ju säga det, väldigt ytligt sätt pratat smärta.
Ja.
Men vikten av, i alla fall, att vara uppmärksam på det. Och vikten av att göra den där seniorkollen.
Nej, men får jag säga en annan sak?
Ja, nej.
Det låter som att vi bara pratar om seniorhundar. Det här kan ju uppstå... på en 10 månaders ung hund eller en 1,5, så ha koll på din hund.
Mm.
Men risken för sjukdomar, stelhet, smärtor, det känner väl du och jag igen?
Ja, nej, jag känner inte igen dem.
Det blir ju mer och mer ju äldre vi blir.
Ja. Och med det
så säger vi
tack och hej.
Ha det bra.
Hej
då.